kanske jag inte bryr mig om just nu. För jag har en klar uppfattning att Gud har bara en församling. Har du annan uppfattning får du komma och diskutera med mig. Det har blivit så att vi samlas i olika grupperingar. Det kan vara gott. Men snart, väldigt snart, kommer ett anskriat ljuda. Och tyngdlagarna slutar att fungera. Och människor lyfts honom till mötes. Den dagen blir det övertydligt att det bara finns en församling. Vilka är det? Människorna här i tiden som är födda på nytt. Som har tagit emot blodets renande kraft till syndernas förlåtelse. Och jag har en djup känsla av, man brukar tala idag att det går ett svärd genom kristenheten. Ja, det finns mycket smärta och det är utvecklingslinjer åt olika håll. Men jag tror att det kommer att bli väldigt snabbt och mycket, mycket mer tydligt. Om ni ursäktar, kan ta till er uttrycket. Det kommer bli mer tydligt var de verkliga brudesjälarna finns. De finner varandra i tillbedjan och bön. Också i nödens tid och kampfyllda tider. Ett folk på väg att möta Jesus på himlens skyar. Halleluja! Jag vill välsigna församlingsgruppen här. Jag tror ni har en viktig uppgift. Och jag inser att ni inte är jättemånga idag. Men om jag förstått Bibeln rätt så ger Gud seger genom få såväl som genom många. Är det rätt uppfattat? Och om jag läser lite väckelshistoria så tycker jag det blir väldigt tydligt att de stora segrarna har ofta fötts fram i mycket enkla små sammanhang. Det är bättre med 2-3 som är verkligt förenade än 100 som drar åt alla olika håll. Och här känner jag ser er som ledare. Jag lägger märke till saker. Jag såg hur ni fungerade i förbön tjänst igår. Jag känner det är ett akord i ledarskapet. Det är ju det absolut grundläggande. Alltså vill vi ha utveckling i våra församlingar, då ska vi vara mer noga än någonsin inför en tid som ligger framför då det gäller att välja ledare. Och är du en ledare i en församling, du har hjärta till bön och inte vill överlåta dig till att leva ett sånt liv, då tycker jag att du har respekt för församlingens medlemmar ska ställa din plats till förfogande. Jag menar att varje medlem i din församling är värd att veta i sina svåra stunder. Eller är Alingsås undantaget? Eller är det här som på alla andra platser att i församlingsmatrikeln finns det en och annan som far så illa, mår psykiskt dåligt, orkar inte komma, känner sig ensam och utlämnad? I sina svåraste stunder är den allra svagaste länken i kedjan värd att veta. I min församling, där har vi ledare som står i gapet för mig. Ett bedjande ledarskap. Det föder en bedjande församling. Ett enat ledarskap skapar ett akord i hela församlingen. Jag känner någonting av det här som gör att jag känner mycket ömt för er. Och jag tror att ni ska fortsätta att vandra i ödmjukhet. För det känner jag. Det finns en enkelhet och ödmjukhet som jag tror behagar Gud. Och djupast vittnar om Guds andes närvaro. Gud välsigne er. Och samtidigt som ni ska vandra i ödmjukhet ska ni våga räta på ryggen lite grann. Och ni borde egentligen köpa en stor spegel och så skulle ni ställa hela församlingen framför spegeln. Så ska ni titta på den där skaran, hela familjen, och inse, det är inte så tokigt. Vilka människor, vilka bröder och systrar som Gud bara längtar efter att få använda, olja och bruka mer och mer. Och vad ni ska göra, var noga med att hela tiden vända församlingens hjärta utåt. Har ni märkt vad mycket självupptagenhet som präglar vår tid? Paulus säger att det är tidens tecken. Människorna ska då vara själviska. Ja, mig och mitt. Det är mantrat i Sverige. Och även om man ska vara med i församlingen och gå på möte så ska jag få ut någonting av det här. Det är jag, det första ordet i varje mening. Skapa en annan gemenskap med den heliga andes hjälp och ledning. Där vi hela tiden känner i vår lovsång och tillbedjan och bön. Allting handlar om ömheten för dem som måste finna Kristus nu. Och våga be konkret om nya tankar och idéer för att hitta vägar till nyckelpersoner här i Alingsås. Jag har ett ord till er, och det är ordet förändring. Förbered er på förändring. Och människan är inte av sin natur förändringsbenägen. Det är man fram till 18-20 år, då vill man revolutionera världen. Sen blir alla människor konservativa. Det var så bra förr. Hela människan är sån. Jag läste en fantastisk bok som börjar så här. Vi talar hela tiden om behovet av förnyelse, men är paniskt förskräckta för förändring. Men förnyelse är förändring. I våra liv, i hela alltsamma. Förbered er på förändring, en annorlunda tid. Jag känner att det är ett profetord jag fick i mitt hjärta denna morgon. Förbered er på förändring. Och gör er beredda på tillväxt. Och det börjar med andlig tillväxt. Jag vill att den här församlingen ska bli omtalad och respekterad och tilldragande och spännande. Både bland människor och i den osynliga världen. Och in i nyandliga och kulta nätverk runt omkring här ska den här församlingen bli intressant. På grund av den mångfald och rikedom som vi möter här då det gäller andliga gåvor i tydlig funktion. Hur är det i församlingen? Jo, vi är en karismatisk församling. Talar ni tungor och profeterar? Har ni kunskapens ord? Och ser ni syner från himlen? Andlig tillväxt. Jag tror att vi ska inte så där väldigt mycket tala om att vi blev andedöpta 1957. Utan det handlar om att få leva i en daglig överlåtelse. Får jag se dig i ögonen, min bror och syster? Har du böjt ditt hjärta idag och böjt dig ner för att dricka ur andens flöde? Det känns och det känns som det färskvara. Jag tror att det, för att tala pingspråk, jag tror det finns en ny smörjelse för en ny tid. En mycket utmanande tid, men en tid då vi ska få se mer av Guds närvaro uppenbarat. En ny dimension av den heliga andes flödande liv i församlingskroppen. Andlig tillväxt. Det andra, det är numerär tillväxt. Det här går hand i hand. Hur många har ni bett om det här året? Bett om att få se frälsta och läggas till församlingen. Jag tror vi ska återvända till att våga be och tänka på det sättet. Ofta vågar vi inte sätta upp några trosmål för vi är så rädda att bli besvikna. Men då är det ju ledarnas sak. Inte bara komma med massa idéer som ska jaga upp församlingen. Utan ni får ta dagar och söka Gud. Och bedja er igenom. Så ni känner det är en bärighet i det här. Det här har vi fått från Gud. Och då ni presenterar en vision på det sättet i församlingen. Då är det någonting som händer. Då känner vi allihopa ett ja. Och så är det precis som hela gemenskapen bara lyfts upp på ett högre plan. Vi vet vad vi håller på med. Jag skulle vilja komma tillbaka om 365 dagar. Och få hälsa på alla bönebarn som har hittat hem. Som ska sitta här i bänkarna. Jag menar vad jag säger. Vi kan väl börja där. Man ska ju inte springa över ån efter vatten. Om man nu tänker på såna här väckelsebygder. Har du läst väckelsehistorien om de här bygderna uppe över Västergötland? Det finns ju byar där kanske minst 50% drabbades och upplevde frälsning. I sådana byar skulle jag vilja ställa mig på en sockerlåda någonstans på torget och ropa till folket. Börja släktforska. Börja släktforska. Och jag är övertygad om, gå till Vårgårda och vad heter det? Bygderna. Gå här ute, ska du få se. Jag skulle kunna tänka mig att 9 av 10 på ett eller annat sätt är bönebarn. Skulle de börja gå 3-4 generationer tillbaka, så finns det en farmor som har böjt sina knän och bett för kommande släkter. Sånt är ju den här bygden fylld av. Och vad säger Bibeln om välsignelse över barn och barnbarn, till och med över tredje och fjärde led? Vi ska tro för det här. Så ska ni börja be, inte bara i största allmänhet att Gud ska frälsa människor. Börja be Gud, visa oss nyckelpersoner. Gud välsigne er. Och så fick jag en känsla i morse, en tredje dimension. Det ska bli geografisk väckelse. Jag tyckte jag såg hur ett par unga makar böjde knä här. Och ni avskilde dem för att åka ut och vinna världen. En ny missionsepok. Gud vare med er. Får jag tala så här fritt? Eller blir ni nervösa då? Jag skulle vilja uppmuntra er allesammans att den här hösten och vintern med förnyat intresse läsa Nya Testamentets femte bibelbok. Vad heter den? Bravo! Apostlagärningarna! Det är ett konstigt ord, rent språkligt, apostlagärningarna. Kanske mera språkligt rätt, den heliga andes gärningar genom apostlarna. Men egentligen känner jag, det skaver också. Det räcker att bara läsa en vers i kapitel 4. Där ber församlingen att Gud ska bruka pastorerna. Johannes och Petrus, ge dem frimodighet, ber församlingen. Och Guds svar är att Guds ande kommer över allihopa. Och alla börjar predika frimodigt Guds ord. Så det är inte bara en berättelse om 12 apostlar som är ute och gör under och tecken. Det är ett vittnesbörd om en församling som är överlåten till en mäktig tjänst. Man skulle kunna ha den här rubriken över apostlagärningarna. Det verkar inte finnas några gränser för vad Gud kan och vill göra genom enkla människor som vågar ge sig hän åt honom. Den meningen vill jag skriva in i ditt hjärta. Det verkar inte finnas några gränser för vad Gud kan och vill göra genom enkla människor som vågar ge sig hän åt honom. Det verkar inte finnas några gränser. Istället ser man i apostlagärningarna att var de rör sig, dessa enkla Jesusmänniskor, så är de med och spränger gränser med sin tro och sin hängivenhet. Var de går fram, spränger gränser och skapar nya öppningar för Guds rikets kraft att bryta igenom över människors liv. Och nu vill jag bara lyfta fram en sak i slutet här av den här gudstjänsten. Och jag ville peka på hur oerhört tydliga och Jesuscentrerade de första kristna var. Har du tänkt på det? Det är bara Jesus. Och jag läser några versar från Apostlagärningarna. Apostlagärningarna. Det står så här i kapitel 4. Då de började hota Petrus och Johannes. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Då blir reaktionen följande. Hela församlingen samlas och ber. Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du uträcker din hand och låter helande tecken och under ske. Genom din helige tjänare Jesu namn. Och jag tycker att hela apostlagärningarna sammanfattas i kapitel 8 och vers 3. Där står det om evangelisten Filippus. Rådsherrarna och de politiskt mäktiga, de trodde nu ska vi tysta ner den här rörelsen genom att starta förföljelse. Det blev tvärtom. De där lärjungarna sprids över landet och evangeliet sprids. Och så står det så här. Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket där. Punkt och slut. Det var det han gjorde. Vad har du för tema idag? Kanske de frågade. Paulus säger, jag vill inte veta av något annat än Kristus, den korsfäste Kristus. Och vad jag känner på mina resor i dagen orden. Jag känner så att jag gråter ibland. Det finns bara en väg framåt om vi vill framåt. Om vi vill bevara sin tron. Och det är att hitta vägen tillbaka till tydligheten och enkelheten. Och frimodigheten i vår bekännelse till Jesus. Tillbaka till Jesus. Han predikade Kristus för folket. Det står inte att han hade några speciella eftermöten. Medan han predikar Kristus så säger himlen amen. Onda andar far ut och människor blir botade och befriade. Han bara bjuder in Jesu närvaro. Jag vill sluta med att säga er att jag oroas. Jag upplever att Jesus tron är under oerhörd attack. Även mitt i den kristna gemenskapen. Och jag inser ju att Jesus blir mer och mer en tydlig stötesten. Väldigt mycket idag handlar ju om de starka politiska krafter som även vill använda de religiösa krafterna för sina syften. Och det handlar idag om någonting som kan likna det vi förr kallade ekumenik, men som har en helt annan betydelse, som stavas synkretism. Vi ser det växa fram med hast. Interreligiösa gudstjänster där det ena är lika gott som det andra. Det här kommer med hast. Och jag förstår väl det. Ska vi få enighet i Europa så behöver vi lära oss liksom att handskas med saker på det sättet. Och då blir det obekvämt att stå fram och säga att Jesus är helt unik. Han är den enda vägen, den enda grunden. Han är den enda medlaren. Hans namn är det enda namnet som kan frälsa. Jesus tron är under attack. Och så har jag märkt så här. Att om inte den första kärleken har en församling i sitt grepp. Då smyger det här in bakvägen i all kristen gemenskap. Jag märker det så tydligt. Och det är precis som att det börjar ta emot. Att riktigt, riktigt högt och tydligt tala ut Jesus namnet. Det blir lite vår Herre i största allmänhet. Och det blir reaktion och kritik mot de där riktigt innerliga Jesus-sångerna. Och jag känner, är det den utvecklingslinjen som ska fortsätta? Då ligger församlingen oerhört sårbar och oskyddad. Och det bara ropar inom mig, tillbaka till Jesus. Tillbaka till Jesus. Då jag var ung pastor så var jag med i pastors- och prästmöten. Då var det modernt att ifrågasätta Jesu övernaturliga inträde i världen. Alltså jungfrufödseln. Det är väl inte så viktigt, säger någon. Plocka bort den pusselbiten så faller ju allt sammans jag bekänner mig till. Är han sann Gud eller är han inte? Och jag hörde de här diskussionerna, ifrågasättandet av hans förutillvaro. Hans rikedom och härlighet som han lämnade för att bli min försonare. Och vad tror ni händer om vi plockar bort den biten? Jo, då sticker teologen upp näsan och säger att vi får förstå att han var bara en människa av sin tid. Vad tror ni det gör med respekten för hans heliga ord? Då ska vi tolka det utifrån det ljus och all det förstånd som vi har på 2000-talet. Ni förstår, det är så inlindat i vartannat. Hur det bara vittrar sönder grundfundamentet. Den tydliga bekännelsen. Sen gick det 10-15 år. Då är förnekelsen framme vid den tomma graven. Jag var på en påskgudstjänst, hade längtat att få sitta där i en stor vacker kyrka. Och förkunnaren går fram och inleder predikan på själva påskdagen. Utan att skämmas talar han ut över publiken. För mig är det ovidkommande huruvida Jesus uppstod fysiskt eller ej. Och där satt jag och kände jag frös inombords. Jag skulle vilja gå fram och läsa första Korinthierbrevet 15. Om han inte är uppstånden, då är vi de mest ömkansvärda av alla människor. Då är vi lögnare. Då har vi ljugit för världen. Då är vi kvar i våra synder. Då finns det ingen uppståndelse. Då finns det inget evigt liv. Och jag tänker på Efesierbrevet, hur Paulus inleder det. Han säger att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda är nu verksam i oss som tror. Vilka bibelord vi har. Och fiskargrabben Petrus, han börjar sitt första brev med att säga vi är födda på nytt genom hans uppståndelse till ett levande hopp. Men nu här de sista 10 åren så har det mer och mer blivit tydligt att förnekelsen och attackerna mot Jesus tron börjar rikta sig rakt mot korset. Och jag kan säga att jag trodde aldrig jag skulle vara med om en sån tid. Emot själva hjärtenerven, det allra innersta, det allra heligaste av allt jag bekänner mig till. Jag gjorde en resa, det var passionstid för några år sedan. Och vi sjöng varenda kväll i kyrkor. Guds rena lamm och skyldig på korset för oss slakta. Och Guds ande var så utgjuten. Och så kom jag hem trött på söndagskvällen. Och hittar en kyrklig tidning på köksbordet. Och där skriver en kvinnlig teolog. Bort med allt detta motbjudande förskräckliga trams som slaktade lamm och blod. Det behöver vi inte i vår tid. Där satt jag höll i tidningen och grät och tänkte, Gud, förbarma dig. Men det är klart, moderna humanister behöver ingen försonare och inget försonande blod. Andliga upplevelser är man öppen för. Man springer fram i alla möjliga sammanhang för att uppleva så här. Vet ni vad det står i Bibeln? Då Paulus talar om de yttersta tiderna. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men vill inte veta av dess kraft. Och vad är kraften? Vad är evangeliets kraft? Paulus säger, det är korset. Korsets kraft. Korsets budskap. Tillbaka till Jesus. Tillbaka till Jesus. Jag vill sluta med att läsa från Johannes första brev. Jag älskar den bibelboken. Den är så varm och innerlig. Johannes första brev. Och där slutar det andra kapitlet så här. Kära barn, skriver Johannes. Förbli nu i Jesus. Så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig. Och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när Jesus uppenbarar. Ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommer i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu finns i världen. Därför är det viktigt att vi får vara lika tydliga som Johannes. De då han sammanfattar hela sitt budskap så här. Gud har gett oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Amen. Vi knäpper våra händer. Det här blev ingen strukturerad predikan. Jag har hållit några tusen sådana förut. Jag är inte ute för att ha väldiga predikningar. Jag ville tala från hjärtat med er. Jag skulle vilja följa er framöver. Tro Gud. Gud vill leda er och bruka er på ett underbart sätt. Vi böjer våra huvuden. Och jag frågar, hur mår du? I min barndoms bönhus där sa ofta pastorn, har du det gott med Gud? Har du det? Har du det gott med Gud? Hur mår du? Hur är det med din själ? Är det någon som har kommit hit idag? Kanske gick hit med bävan och kände, blir det förbön? Då vill jag att de ber för mig. Jag ska inte be dig komma fram. Du kan bara helt enkelt räcka din hand om du har ett bönämne. Vad det än är, så vill jag be för dig nu. Gud välsigne dig. Och någon mer som har något på hjärtat, håll din hand uppe. Du min vän och dig. Och dig och dig och dig. Och dig och dig. Jesus är här. Vi förkunnar honom. Vi lovsjunger hans namn. Jesus är här. Och vi blir stilla. Känn vad underbart det är. Att bara vara stilla inför Herren. Halleluja. Om ni känner varandra, kan ju be tillsammans i kyrkbänken. Var inte så formella och stela. Sträck ut din hand. Lägg den på en broders axel och bed för honom. Hela kyrkan kommer inför Herren. Fader i himmelen. Kom heliga ande. Din uppgift var ju att förhärliga Jesus. Och att ikläda oss Kristus. Kom heligande, vi behöver dig för att möta den morgondag vi anar kan bli kampfylld. Vi behöver dig mer än någonsin. Vi ber om förlåtelse för fruktan och kontrollbehov och allt som ibland har begränsat att du skulle få verka fritt i våra liv. Vi vill lägga ner allt vårt eget och vi säger heliga ande. Så långt vi förstår vill vi ge dig total frihet. Kom, kom heliga ande och måla bilden av Jesus för oss. Låt den här församlingen bara stråla Jesus. Låt alla som går trappan upp här till kyrksalen få en förnyad upplevelse av vem det är de tjänar och älskar på denna plats. Halleluja. Nu ber jag för var och en som har bett om förbön. Tack att du manifesterar din närvaro genom att röra vid någon verkbruten kropp. Du vet om trötthet, onormal trötthet. Du vet om nedstämdhet, Herre. Du vet om den där oron och ångesten som infinner sig. Du vet allt. Du vet, Herre, om längtan efter att få tjäna i andliga gåvor. Kom, heliga ande. Och jag ber om en våg här nu i avslutningen. Av flödande liv. Låt den som skulle må gott av det få gråta ut i din öppna famn. Herre, jag prisar dig. Tack att du gör allting nytt. Halleluja. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Amen.